Då fortsätter vi en liten stund till. Nu kommer vi till del två. Vi har pratat om varför ska vi be, och nu ska vi prata en stund om hur ska vi be. Och där får ni också börja, tänker jag, och prata med varandra lite grann. Och frågan som ni får då är: vilken är den största utmaningen i ditt böneliv eller i församlingens böneliv? Vad tycker ni? Om ni har några utmaningar, har ni ingen så är det okej. Men ser ni några utmaningar så kan ni gärna fundera tillsammans över det. Prata lite grann med varandra så kör vi igång. Ja, vad säger ni? Finns det några utmaningar i bönelivet? Ja, vad säger ni? Vilka tycker ni är de största utmaningarna? Ja, det är ju en utmaning. Ja. Finns det andra utmaningar att få det att fungera? Ja, att få det att fungera i församlingen. Ja. Har ni några andra tankar? Vilka utmaningar tycker ni vi har? Ja, just det. Utmaningen att underordna sig Guds vilja. Ja, det finns många utmaningar. Vi ska tala om hur vi ber. Och jag ska börja med att vi talar om att det finns olika sorters bön. Hur ber vi? Och det finns olika typer av bön. Bara här i första Timoteusbrevet 2, det här har vi läst redan, så nämns ju flera exempel. Jag uppmanar till bön och åkallan, till förbön och till tacksägelse, säger Paulus. Här nämns till exempel åkallan. Vi får be och vi får åkalla. Jag tänker mig att åkallan mycket handlar om att jag ber för mina egna behov. Ni vet att vi sa ju innan att vi får be för våra egna behov. Förbönstjänsten är viktig, för då sträcker vi oss ut till andra. Men självklart, Bibeln säger nämn alla dina önskningar till Gud. Och det betyder inte att du får dem alltid, men du får Guds frid. Så åkallan, tänker jag, det är att jag ber mycket för mina egna behov. För så här står det i Saltaren 50 och vers 15, mycket känt bibelord. Åkalla mig i nöden så vill jag hjälpa dig och du ska prisa mig. Så vi får åkalla Gud, vi får be om våra egna behov och han har lovat att hjälpa oss. Så åkallan, jag ber för mina egna behov. Förbön, jag ber för andra. Det ska vi inte tala mer om nu, för det är nyss gjort. Det tredje typen av bön som Paulus nämner är ju tacksägelse. Och det står till exempel så här i Saltaren 100, vers 4 och 5. Gå in genom hans portar med tacksägelse. Kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom, prisa hans namn, ty Herren är god. Evigt varar hans nåd från släkte till släkte, hans trofasthet. Det är så här man kommer till Guds hus. Man kommer med tacksamhet. Man kommer med lovprisning och tack till Gud. Det här är ett viktigt sätt att be. Ni vet, judarna, de firar ju sabbat. Det är vilodagen. Och jag har läst då att i den judiska gudstjänsten så får det inte vara några bönämnen. Därför de säger att 6 dagar så ber vi för våra bönämnen. Och den sjunde dagen, då tackar vi. Då ska vi inte tänka på några bekymmer, utan då är det vilodag. Det tycker jag är en ganska fin tanke. Nu behöver man inte följa det. Men just att tacksägelsen får ha en central betydelse. Jag tänker att när jag ber så har jag ganska... Jag är ingen stor bedjare, men det här tycker jag faller sig ganska naturligt för mig när jag ber. För jag tycker det finns så mycket att vara tacksam för. Och då kan man få rikt... Vad gör ateisterna för någonting med sin tacksamhet, tänker jag? När de får barn, eller när de står på Kebnekaises topp som vi gjorde i somras och ser ut över fjällvärlden. Vad riktar man sin tacksamhet då om man inte har en Gud? Tomt på något sätt. Nu i höst när vi gått ut och plockat svamp, det är ju fantastiskt så mycket svamp. Då riktar man sin tacksamhet till Gud. Eller när jag sitter hemma på våran lilla minimala tomt och tycker att det är fantastiskt att vi ändå får ha ett litet hus. Tänker, riktar jag tacksamheten till Gud. Tacka Gud. Det är ett sätt att be. Och även om vi ibland känner att ja, men jag har ju inte så mycket att tacka Gud för i mitt liv, så står det ju faktiskt att vi tackar för att Herren är god. Och det är han alltid. Även om mitt liv inte är på topp, så finns det alltid den anledningen att tacka för den han är. Sen finns det andra typer av bön som Bibeln beskriver. Tillbedjan. till när Bibelns ord, Bibeln är skriven, Nya testamentet är skrivet på grekiska och ordet för tillbedjan är proskuneo som betyder att falla ner i vördnad. Att tillbe Gud, det är att man liksom bara beundrar Gud. Faller ner i vördnad. Och läser du uppenbarelseboken så ser du att där sker det här gång på gång på gång, så faller de äldste ner och människor och änglar, alla faller ner inför Gud för att man visar sin beundran. Det står till exempel i uppenbarelseboken 4, vers 10 och 11. Då ska de 24 äldste falla ner inför honom som sitter på tronen och tillbe honom som lever i evigheters evighet. Här tillber man Gud för att han har skapat världen. Beundra Gud. Jag tänker att han har skapat det här fantastiska. I kapitlet efter så faller man ner och tillber det för att Gud är lammet. Jesus är lammet som blev slaktat. Tillbedjan, att falla ner och beundra, det är ett sätt att be. Sen finns det också ett sätt att be som vi i Pingstkyrkan och andra kyrkor också för den delen talar om. Och det är att be i anden. Paulus säger, jag ber med mitt förstånd och jag ber med min ande. Och när han talar om anden så säger han så här, talar om tungotal. När jag ber med tungor är det min ande som ber, medan mitt förnuft är overksamt. Alltså tungotal är ju en fantastisk gåva. Att be på ett språk som jag själv inte kan, men som går direkt till Gud. Det är ju fascinerande. Tungotalet är ju ett bönespråk. Men det kan också vara ett sätt att förmedla ett budskap. Jag växte upp i Hälsingland, där i den byn där jag föddes, där fanns Gustav som var snickare. Vet du, han kunde knappt svenska, han kunde definitivt inget annat språk. Men när man hade ekumeniska gudstjänster i Svenska kyrkan så blev prästerna förundrade över hans felfria latin när han prisade Gud. För han gjorde det i tungor. Tungotalet är på riktigt. Det är ett bönespråk, det kan också förmedla ett budskap. Jag brukar berätta ett exempel bara för att beskriva hur på riktigt det här är. Vi har bott i Härnösand, där bodde det en kille som blev frälst innan vi kom dit som heter Erik. Han växte upp i ett icke-kristet hem, han betraktade sig själv som ateist. Men på gymnasiet så hade han kristna klasskompisar som vittnade, berättade för honom om Jesus. Så bjöd de med honom till Gullbrannagården som ligger på västkusten. På en musikvecka där. Men han skulle inte åka. Men sen åkte han ändå. När han kom dit och hade hans kompisar inte åkt. Så han var själv där. Han gick på en konsert och han blev frälst där. Han ringer hem och berättar det. Och de säger att man skojar inte om sånt här, Erik. Men det var på riktigt. Han hade blivit kristen. Sen åkte han till Paris och pluggade på universitetet där. Och jobbade med någon kristen studentförening. Men efter ett tag där så blev han så deprimerad och fick hemlängtan och tyckte att det gick inget bra. Så han skulle åka hem, avbryta sina studier. Hade packat väskan, men så brukar han gå till en liten pingstförsamling i Paris. Och den här söndagen när han ska åka hem sen så firar man nattvard. Och där skickade man brödet emellan sig i bänkarna. Och så den här gamla fransmannen framför honom, när han vände sig om till Erik och ska ge nattvarden, så börjar han att tala i tungor, fast då talar han på svenska och berättar för Erik om hans liv och hur han har det och att Gud är med honom. Och Erik säger att det var till och med så att han hade en Stockholmsdialekt. Och så fick han stanna där och fortsätta. Sen flyttade han till Australien och utbildade sig på Hillsong där, i bibelskolan och så vidare. Men det här var bara ett exempel på att tungotalet är på riktigt. Det är inget liksom påhitt. Det finns, man talar om det finns konkreta språk, alltså mänskliga språk. Det finns himmelska språk. Men det viktiga med det, med tungotalet när det gäller bönen, det är att det är en hjälp för oss. Paulus säger i Romarbrevet 8 att anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Utforska våra hjärtan. Han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Wow! Har du tungotalet så använd det. Och annars kan man be om det också, att få det. Det är en fantastisk gåva. Vi kan be på olika sätt. Vi kan be Förbön, tacksägelse, åkallan. Vi kan be själv, vi kan be tillsammans med andra. Men nu ska jag nämna den viktigaste bönen. Den viktigaste bönen är nämligen hjärtats bön. Så här står det i Psaltaren 145, vers 18. Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom. Eller som det står i den äldre översättningen, alla som åkallar honom uppriktigt. Det är den viktigaste, den uppriktiga, ärliga bönen. Peter Halldorf säger att bön, det är att lära munnen att säga vad som finns i hjärtat. Ska det vara så svårt? Ja, det kan vara det. Det kan vara det. Det finns ett annat citat som jag tycker är av Magnus Malm som jag tycker är väldigt bra. Han säger så här: all sanning är en kontaktyta med Gud, hur oandlig den än verkar. All lögn skiljer oss från Gud, hur andlig den än verkar. När jag är sann i min bön, när jag säger till Gud precis hur jag har det, hur jag mår, hur jag tänker, vad som händer, vad som har skett, då är det alltid en öppning till Gud. Och Gud, han har hört allt. Han har sett allt och hört allt, så han blir aldrig chockerad när vi säger någonting. För han har hört det mesta, han har hört allt. Å andra sidan, när jag låtsas och försöker vara någon annan än den jag är och bättre, och ja, men då blir det en distans mot Gud. Även om det ser andligt ut. Givetvis, när jag ber tillsammans med andra, för här är ju utmaningar också. Att be tillsammans med andra kan ju vara en utmaning. Att våga höja sin röst och leda i bön. Det kan vara en utmaning. Och när jag ber tillsammans med andra, då säger jag ju inte allt i mitt privata liv. Det ska man ju inte göra. Men däremot, även när jag ber tillsammans med andra, så kan jag ju ha som en ambition att det ska vara hjärtats bön. Att det jag ber är äkta på något sätt. Så här säger Jesus om fariseerna. Han citerar Jesaja som säger: detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Och så säger han att deras fromhet är inlärda fraser. Och visst kan man hamna där i bönen ibland, att man känner att ja, men det blir samma fras igen. Jag går och tuggar på mina hjulspår. När jag undervisade om det här i en annan församling, så berättade man där att man hade en som hade växt upp på Gotland. Och där var det en som bad samma bön varje gudstjänst. Gud välsigna vår kära fosterö. Inte fosterland, utan det var fosterön. Det var. Man kan hamna i det där att det blir samma. Och då kan man utmana sig själv. Ja, men kan jag liksom be från hjärtat? Kan jag formulera mig på ett annat sätt? Vi ber med hjärtat och vi ber till Gud. Vi predikar ju inte för andra när vi ber. Eller hur? Utan vi ber till Gud. Ska uppmuntra varandra till äkthet i bönen. Å ena sidan, å andra sidan tänker jag. Nu ska jag tala om att be genom Jesus. Å andra sidan så kan man ju tala om det här. Ja, vi ska be äkta, vi ska vara liksom naturliga. Ja, men då kan det också bli att man känner att oj, vågar jag verkligen leda bön? Jag kanske måste formulera mig så speciellt och det ska låta så äkta. Tänk om jag hamnar i mina gamla formuleringar igen. Ja, då skulle jag vilja säga att det viktigaste är inte hur du ber, utan att vi ber. Det är precis som man säger om träning. Ni vet. Den bästa träningen, det är den som blir av. Så är det också med bönen. Den bästa bönen är ju den som blir av. Jag minns när jag skulle fylla 18 år den sommaren, jag gick ut gymnasiet. Då blev jag anställd i pingstförsamlingen i Härnösand som, ja, vad det nu var för någonting. Men i alla fall, församlingen skulle ha en stor kampanj med Stanley Sjöberg och Dan Jakob, heter han, Petersson, va? Eller Petrus heter han nu. Och en hel månad skulle det vara en kampanj. Och församlingens pastor fick hjärtinfarkt och blev sjukskriven. Och då bad de mig som 17 år och 10 månader gå in och ta hand om det där. Och jobba med förberedelser och omkring. Det var ju spännande. Men jag började jobba i församling och jag tänkte, vad gör man för någonting i församlingen? Jo, man ber ju. Så jag samlade ungdomarna till bön och vi bad jättemycket. Och jag tänker i efterhand, undrar om jag skulle idag komma in och lyssna på det där bönerna. Hur jag bad, hur vi bad. Så skulle jag tänka, ja men det där lät ju lite märkligt. Men Gud välsignade. Gud mötte. Det handlar inte om att vi måste formulera oss på ett speciellt sätt. Utan det viktigaste är att vi ber. Och här tänker jag, bön genom Jesus. Bibeln talar om att be i Jesu namn. Jesus säger, vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Att be i Jesu namn, det är ju liksom nyckeln för att nå fram. Och det handlar om att Jesus öppnade vägen till Gud i sin död på korset. Så att när vi ber genom Jesus så kommer vi fram till Gud. Men jag tänker också, en annan dimension av det här, det är att Jesus beskrivs i Bibeln som våran överste präst. Det står i Hebreerbrevet 4 att vi har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son. Låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Överste prästen, vet ni, i Gamla testamentet. Det var ju överste prästen som kopplade ihop Gud och människan. Och nu säger Nya testamentet att Jesus är den sanna överste prästen. Och då tänker jag, när jag läser om överste prästen i Gamla testamentet, det var ju Aaron som var den första. När jag läser om honom, hans tjänst, hans utrustning och kläder, så tänker jag att här har vi någon förebild på Jesus. Och när jag läste det här så var det en detalj som jag tänkte på, att ja, men det här har någon med bönen att göra. Och det här blev väldigt befriande för mig. Så här står det i Andra Mosebok 28. Det här är ju lite märkliga texter, men poängen, hörni, den är fantastisk. Så här står det om hans kläder och grejer. Du ska göra en blomma av rent guld och rista in på den som man graverar ett sigill, helgad åt Herren. Och du ska fästa den vid en violett snod och den ska sitta på turbanen på dess framsida. Den ska sitta på Arons panna, och här kommer det, överste prästen Aron är ansvarig för fel i de heliga offer som israeliterna bär fram, i alla deras heliga gåvor. Därför ska den alltid sitta på hans panna så att Herren finner behag i dem. Folket bar fram gåvor till Gud, och i de gåvorna fanns det brister. Men när den förmedlades igenom överste prästen, så tog överste prästen liksom ansvar för dem. Så när de nådde fram till Gud, då var de välbehagliga. Och så tänker jag, det är att be genom Jesus. Att när vi ber våra bristfälliga böner, som ibland vi stakar oss, eller vi säger fel, eller vi kanske till och med har lite felaktiga motiv ibland, att det inte, ja men ni vet, det finns brister i allt det vi gör. Men när det når till Gud genom Jesus, då är det välbehag. Han tar ansvar för felen. Visst är det häftigt? Då tänker jag att när bönen stiger härifrån Nynäshamns pingkyrka, då är det som att Gud bara, nu ber de igen i Nynäshamn. Fantastiskt. Vilka böner. Så jag tänker så här. Jag stakar mig ibland. Jag säger fel. Det blir samma gamla fraser. Men jag struntar i det. Jag ber ändå. Jag leder i bön även om det inte blir så bra alla gånger. Därför att det här tar Jesus hand om. Han tar hand om bristerna. Han är ansvarig för dem. Och när det når till Gud så är det välbehagligt. Visst är det fantastiskt? Underbart. Hörrni, be. Även om man inte ber så välformulerat alla gånger, så be ändå. Jag ska säga också att det här är ju en självklar sak, men när vi ber så ber vi till Gud. Vi ber, det står så här i Efesierbrevet 2:18, till genom honom, alltså Jesus, kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Genom Jesus kan vi nalkas fadern i anden. Vi ber alltså med hela treenigheten inblandad egentligen. Ibland får jag frågan, ber vi till Jesus eller ber vi till fadern? Ja, pingstvännerna har ju för i alla fall alltid bett till Jesus och alltså väldigt mycket Jesus i bönerna. I andra sammanhang är det väldigt mycket fader i bönerna. Jag tror inte vi ska göra så stor sak av det. Vi ber ju till hela treenigheten. Fadern, son och helig ande. Men vad jag vill säga med det här att vi ber till Gud, det är för att bön förändrar, har vi sagt. Och det finns ju en dimension av det här som Bibeln gläntar lite grann på. Ni vet att Anledningen till att det inte alltid blir bönesvar beskrivs också i Bibeln som att det finns en andlig värld, en andevärld. Den får vi inte veta vi får veta en del, men inte jättemycket. Men vi får små glimtar om det, att det finns änglar, en god andevärld, och det finns onda andar, en ond andevärld. Det är väldigt tydligt i Bibeln. Bara i Markus evangelium, enligt gamla bibelläraren Torrey, han säger, där finns det 13 exempel på att Jesus antingen undervisar om eller driver ut onda andar. Och 14 exempel på änglar och goda andar, så att säga. Så att det här är en verklighet. Och det har med bönen att göra. Vi förstår utifrån Bibeln att när vi ber så händer det någonting i den andliga världen som sen då får betydelse i den synliga. Profeten Daniel, vet ni, i 10:e kapitlet så står det att Gabriel, ängeln, kommer till Daniel och säger: var inte rädd, Daniel. Ända sedan den dag du började söka efter insikt och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord blivit hörda. För dina ords skull har jag kommit, för dina böners skull alltså. Perserrikets änglaförste gjorde motstånd mot mig under 21 dagar, men Mikael, en av de främsta änglaförstarna, kom till min hjälp, så att jag inte behövdes hos de persiska kungarna. Här får vi en glimt. Daniel får en glimt av den andliga världen. Gud hörde hans bön från första stund. Men det fanns någonting som han inte visste om i det fördolda. En andevärld. Jag tänker så här. Våra böner påverkar den andliga världen. Och gör att mörkrets makter får ge vika från platser, situationer och personer. Det är min övertygelse. Och samtidigt så är min övertygelse att det är fortfarande till Gud vi ber. Det är till Gud vi ber. Det är inte våran sak att styra och ställa i den andliga världen. Utan det är våran sak att be till Gud. Så här säger... Och det här kan man ha olika uppfattningar om. Jag respekterar om man har en annan uppfattning. Det finns olika traditioner, olika skolor, uppfattningar och tolkningar. En del tolkar mer att det är vi som ska liksom kriga. Och det ska vi göra. Men hur gör vi det? Så här, jag läste en artikel i Världen idag i sommar där Torbjörn Frey skrev om en som heter John Wimber. Jag vet inte om du talar om John Wimber. Han säger så här: jag samtalade flera gånger med John Wimber om andlig krigföring. Han ogillade starkt alla spekulativa idéer i ämnet. Vi diskuterade det här med andefurstar över städer en gång. Han betonade att vi inte har något mandat att som bönekrigare ge oss på dessa andefurstar i en direkt konfrontation. Vi skulle be för staden, och då agerar Gud i andevärlden. Gud sände både Gabriel och Mikael mot försten över Persien när Daniel bad för sitt land. Men det var inte Daniel som styrde och ställde med änglarna. Så det här tänker jag. En medvetenhet om den andliga världen. En medvetenhet om att våra böner förändrar och gör att det blir liksom en seger i den andliga världen. Å andra sidan, våran uppgift är att be till Gud. Det räcker. Det räcker. Det är inte så att vi ska vara liksom macho och befalla till höger och vänster. Utan våra böner till Gud räcker. Och jag gillar ju de här gamla sångerna vi har. För jag tycker det finns teologi i de gamla sångerna som är bra. Det finns en sång som heter Långt bortom rymder vida. Jag vet inte om ni känner till den. Och där, i en vers så står det så här. Att ringaste, alltså enklaste barn som beder, lever oändligt tryggt. Mäktar långt mer än hjälten som starkaste fästen byggt. Alltså det betyder att ett litet barn som ber till Gud är en maktfaktor i den andliga världen. Ett litet barn som säger Gud hjälp, då skakar de. För det är till Gud vi ber, och det är när vi ber till honom som det händer. Nu ska jag börja närma mig målet, och jag ska ställa en fråga här också som jag... Så här, ska vi be spontana böner? Eller ska man be färdigformulerade böner? Ja, jag tror att svaret är ja på den här frågan. Spontana eller skrivna? Ja, alltså båda. Ja, precis. Och det kan man ju tänka sig. En del är uppväxta i tradition där man har skrivna böner. Nästan bara. Då tror jag att det kan vara bra att utmana sig att få formulera med egna ord. Å andra sidan, vi som är från en tradition med kanske nästan bara spontana böner kan också hämta vila, som du säger, i att det finns färdigformulerat. Att någon annan har tänkt, någon har skrivit, någon har formulerat. Och ni vet, i Bibeln finns det ju en bönbok framför andra. Vilken är den? Saltaren. I Saltaren finns ju alla typer av böner. Tackböner, klagosalmer, salmer utifrån, böner utifrån förtvivlan, hopp, glädje, allt finns där. Arg, ilska, precis, allt ryms där. Och ibland kan det vara en vila i detta att någon annan har tänkt. Jag behöver inte själv formulera, jag kan få be med någon annans ord. Så jag tror att båda sätten är bra. Och ni vet att Jesus, han hade Saltaren som sin bönbok. När Jesus hänger på korset så säger han: min Gud, varför har du övergett mig? Det där kommer inte han på. Det är ingen spontan bön då. Han citerar Saltaren 22. Och sen strax senare så säger han: i dina händer överlämnar jag min ande. Det är också Saltaren. Saltaren 31. Så Jesus bad skrivna böner, men han bad också spontana böner. När han kommer till Lazarus som är i graven så säger han: Gud, jag tackar dig för att du alltid hör mig, men för att de här ska förstå att du hör mig så säger jag nu det här, ja, så vidare. Så han ber ju spontana böner, och han ber böner utifrån Salten framförallt, eller Guds ord. Och så är det också med den första kristna kyrkan. Man läser också i Apostlagärningarna 4. När de samlades till bön, när förföljelsen började och motståndet blev stort, så står det att de samlades och började gemensamt be högt till Gud. Och så citerar man Saltaren: härskare du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer. Du som har låtit den helige anden säga genom vår fader David, din tjänare, och så vidare. Så man ber utifrån Saltaren, och sen går man över till en egen spontan, liksom egen formulerad bön. Så att jag tror att man kan be på båda sätt. Man kan be utifrån Guds ord. Men vi kan också be med Guds ord som grund för våra böner. Bibeln innehåller ju så mycket av löften. Och ni vet, Daniel, profeten Daniel, berättas det i Daniel 9 att han läste Jeremia bok i Bibeln. Och folket, judiska folket, var i exil, i fångenskap. Och då läser han, Jeremia säger att det ska gå 70 år. Sen ska vi få komma tillbaka. Och så tittar han på klockan eller vad han hade för någonting. Och så konstaterar han att den här tiden har ju snart gått. 70 år har snart gått. Vad gjorde Daniel då? Ja, han satte sig inte med händerna i armarna kors och tänkte att ja, då kommer ju befrielsen snart. Utan han tar bibelordet som grund. Och så går han in i bön till Gud och säger: Gud, du har lovat att vi ska få komma tillbaka. Och att fylla sig med det här ordet så att det kan få vara grund för våra böner, det ger en alldeles speciell styrka till bönen. Att kunna säga till Gud: det här har du själv sagt. Jag ska avsluta med att läsa från den här lilla boken som handlar om bön, där striden utkämpas av broder Andrew, som ges ut av Open Doors. Här nämner han en kvinna som heter Corrie ten Boom. Jag vet inte om ni har talat om henne. Corrie ten Boom, hon var väl från Holland och var engagerad för att hjälpa judar under andra världskriget. Hon satt själv också i koncentrationsläger. Men så här säger författaren: en av mina käraste vänner var Corrie ten Boom. Corrie var en ivrig förebedjare och hennes engagemang och intensitet smittade. Man kunde inte be tillsammans med henne utan att känna sig förändrad efteråt. Många gånger under dessa ivriga bönestunder brukade hon påminna Gud om hans löften. och hon skulle ha blivit en skicklig advokat. Hon brukade fatta tag om sin bibel, snabbt bläddra igenom den tills hon hittade precis rätt avsnitt för att få stöd för sin sak. Sen lyfte hon upp bibeln högt, pekade på versen och sa triumferande med sin typiska holländska brytning: "Se herre, läs själv." Jag är säker på att Gud gillade detta. Dessutom bad hon bara om sådant som han redan hade lovat. Aldrig tvekade hon att säga åt honom vad han borde göra eller tacka honom när han hade gjort det. "Jag visste att du skulle göra det", sa hon. "Jag bara visste det." Att be med Guds ord som grund, Guds löften. Nu ska vi avsluta kvällen. När jag förbereder det här så har jag liksom flera punkter kvar, men jag säger som gamla predikanten Paul Zettersten, som jag lyssnade på när jag var ung på Lapplandsveckan. Han sa: "Mina predikningar är som korvar", sa han. "Man kan skära av dem var som helst." Och nu skär vi av det här bibelstudiet här, och så avslutar vi med att vi ber en skriven bön tillsammans. Den bönen som Jesus har formulerat och gett oss. Så tackar jag för ikväll, för att ni har varit här, och vi får uppmuntra varandra till det fantastiska att vi får be till Gud. Nu ber vi tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.